Hej och välkommen till Dalslands avsnitt i Destinationspodden. Vi har inte varit i Dalsland tidigare. Idag är vi på Dalslands aktiviteter och träffar bland annat Pontus Gyllenberg som är vd för familjeföretaget Dalslands aktiviteter. Och här kan man göra, ja, vad kan man inte göra här? Här finns höghöjdsbanor, ziplines, det finns hästar, det finns hjortar. Det finns älgsafari, bäversafari, det finns de här superkända, internationellt väldigt uppmärksammade 72-hour cabins som ligger med tåavstånd till vattnet. Vi får ta del av en massa intressanta tips och erfarenheter från Pontus. Och jag är väldigt nöjd, det här blev ett bra avsnitt. Så att, hoppas ni tycker det också. Vad är din bakgrund och din koppling till platsen?
Ja, vi är ju inga Dalslandsbor från början. Så min pappa, han är hitflyttad från Skara. Och allt började med att han träffade min mor i Göteborg. Och så fick hon jobb här uppe på Mustafors bruk som gör hästkosöm. Ja. Men jag är uppvuxen här då. Men ja. För det blir man ingen dalslänning. För den kanske tredje generation. Nu åker vi alldeles strax under en vajer. Och blickar vi till vänster så har vi mottaget. Och tittar vi upp till höger så har vi ungefär 600 meter bort i vägskicket.
Ja, det är alltså en linbana som vi tittar på. Och det är en imponerande både höjd och längd som man får fara igenom. Och man åker rätt nära träden här.
Ja, man får bra fartupplevelse. Man kan ju komma upp i närmare 70 km i timmen på det här.
Men hur många besökare har ni här på ett år totalt? På alla delar?
På alla delar,
det är en väldigt
delar,
bred verksamhet ni driver.
Precis, och vi ligger någonstans mellan 12-13 000 besökare på ett år.
Ja.
Jag vet inte om vi kan gå ut lite.
Absolut, det gör vi.
Ja, men berätta, vad, om vi tar liksom för att få en bild av hela verksamheten, vad gör vi? Du får berätta, vi har inte ens sagt var.
Nej,
var vi
precis,
är någonstans.
Vi började lite före. Jag kan ju börja med att presentera mig själv. Pontus Gyllenberg heter jag och är dryga 40 år nu och driver alltså Dalslands aktiviteter. Så vi är i norra Dalsland just nu, närmare bestämt Steneby.
Men en del är då, det är repellering och ziplines och sen så har ni en stor andel djurhållning.
Ja, vi har ju både älgar, hjortar, mufflonfår och största aktivitetsdelen på djur är ju faktiskt hästarna.
Just det.
Som det hela idén egentligen startade med. Det föddes väl ännu tidigare, redan 89 och det var lite före min tid.
Ja.
Så det var ju min far Kjell som startade.
Och när han startade, då fanns det ingenting?
Nej, utan det var ingenting. Han var yrkesdykare förut.
Ja, okej.
Okay. Och så han tillsammans med namne faktiskt, som också hette Kjell då, hittade att det fanns guld här. Och det har ju varit på tapeten verkligen det sista. Det har ju varit, jag vet inte, alla är ju inte insatta i Dalsland kanske, men gruvkampen har blommat upp här i de sista 10 åren. För att tre försök har gjorts att få brytningstillstånd runt omkring då på guld och andra mineraler. Av utländska bolag.
Okej, okay, och med begränsad framgång.
Ja, det har varit starkt motstånd på bygden.
Ja.
Men de hittade i alla fall att det fanns guld i ett vattendrag som rinner genom fastigheten, som heter Stenebyälven, som vi också paddlar kajak i. Så 89 gjorde de en inmutning och sen dess har vi vaskat guld där och hittar fortfarande guldkorn varje år.
Jättehäftigt, ja. Hur mycket har ni totalt vaskat ut?
Oj, det har jag ingen aning om, men det kan ju inte, det blir ju inga mängder. Alltså det man hittar är ju oftast typ som ett knappnålshuvud. Det största vi hittat är 1,5 gram i ett korn,
okay. Ja.
Som en halv lillfingernagel eller något.
Så vi har klättring, lin, höghöjdsbanor, vi har guldvaskning, vi har ridning, vi har djurhållning.
Vi har paddling, sen har vi ju alla våra lag- och teamövningar.
Just
något
det.
Som vi blev ganska stora på ganska så snabbt faktiskt. Så att när det här startade då, som sagt 89 och sen 93 kom hästar och lite klätterväg, 95 kom de första höghöjdsbanorna. Så vi var andra anläggningen i Sverige faktiskt. Som...
Ja, precis, det var min första tanke.
Ja.
Ni måste vara bland de första
som
var ute här. Ja. Vilka är det som kommer hit?
Ja, vi har väl tre stora kundgrupper. Den största, viktigaste för oss rent ekonomiskt är ju fortfarande företag.
Ja.
just nu är de största gruppen som kommer i rent besöksmässigt antal, alltså det är turister, alltså privatpersoner som kommer från både Sverige och så mycket utomlands då.
Bor de flesta över här? För det kan man också göra.
Ja, det kan man göra. Nej, jag skulle inte säga att de flesta bor över faktiskt. Det är väldigt många dagturister som kommer. Och just så börjar ju, våran idé har ju varit att bli riktigt bra på aktiviteter.
Ja.
Och så vill vi jobba med boendeanläggningar som finns runt omkring. Så har ju våran vision och målbild varit ganska länge. Nu har det ändrats lite grann det sista. Och det kom ju ganska så mycket ensamkommande. Mycket av hotellen gjordes om till flyktingboenden.
Ja.
Så vi märkte ju en drastisk nedgång på boende i Dalsland. Så då började vi fundera på att om vi kanske behöver skapa något där vi är lite självförsörjande också. Även om vi älskar att samarbeta. Det har varit nyckeln till framgång, tror jag, länge.
Och vad är det för typ av boenden som ni...
Ja, än så länge så har vi ju lappkåtor som är väldigt rustikt såklart, men också väldigt annorlunda, så att det lockar ju många att prova en natt. Men en natt det brukar ju räcka, sen blir det mer ett äventyr liksom. Sen har vi några stugor. Sen har vi ju de här som har fått otroligt mycket publicitet det sista, glashusen.
Just det.
Så jag tänkte att vi ska åka ner och kika på.
Det ser jag fram emot. De som också går populärt under namnet The 72 Hour Cabin.
Precis. Och det är ju jättebra, för då bor de ju 3 dygn.
Men nu sitter vi på en fantastiskt vacker liten plats framför en av de här stugorna. The 72 Hour Cabin.
Precis. Ja, jag vet inte hur mycket folk vet om de här, men det började ju faktiskt som en PR-grej från Visit Sweden. Där de bad några arkitektstuderande, eller utlyste en tävling helt enkelt, att designa ett hus som skulle symbolisera Sverige i stort sett. Istället för den röda stugan någonstans.
Mm.
Och då ville det sig så att det var en tjej som heter Sanna Berger som råkar vara uppväxt och bo på andra sidan sjön här.
Mm.
Som ritade just de här då, som har träfasad fram och bak och sen så är de helt i glas då, tak och sidor. Och så ett lite svävande intryck på ganska så höga ben.
Ja, det är en liten kombination av ett växthus och en liten grå fjällstuga på något sätt.
Exakt, och lite toppigt liksom. Ja. Det är väldigt speciell design, fast ändå väldigt enkelt liksom. När man skulle lansera det här konceptet så valde man ju att gå ut till, eller ta hit 5 stycken personer från olika länder med ganska stressiga yrken. Alltså taxichaufförer, eventmakare från USA och så här, någon polis från Tyskland då. Och så skulle man helt enkelt se vad gör det med människan att bo lugnt och stilla och bara göra det som faller den in under dagen i 72 timmar. Kan man faktiskt sänka stressnivåerna i kroppen? Och det visade sig ju att man kunde. Och det här lanserade de på så fantastiskt sätt så att det har ju fått en enorm genomslagskraft. Jag tror på 6 månader hade de någonstans mellan 600 och 700 miljoner visningar på helt makalöst. Jag tror ingen hade kunnat tro att det skulle bli så stort.
Nej, det är för mig som har bakgrund och jobbat inom mycket med PR så är ju det här en av de kampanjerna som man verkligen har sett upp till och tyckt att wow, där har man gjort allting rätt.
Ja.
Det är ju också för att grundprodukten är så fin och så intressant och liksom idén är så, den är så enkel och genial samtidigt.
För vem skulle inte vilja bo så här i det här vädret, eller hur?
Nej, och idag nu när vi sitter här, det är nästan vindstilla och solen bara gassar på oss. Det är som man får ta sig skjortan strax, för det är, och även att det är i april.
Och så sitter vi så vi skulle kunna slängt i metspröt i vattnet.
Ja, och är det dykdjup här?
Ja, det är det faktiskt.
Det är det, ja. Och vilka är de typiska kunderna som bokar in så här?
Typiska kunderna här skulle jag säga är... Ja, inte de yngsta, utan från 30-35. Kanske mitt i karriären. Från alla möjliga länder. Jag tror jag har haft 38 olika nationaliteter i fjol.
Och du nämnde tidigare att du hade ungefär 150...
155 övernattningar hade vi i fjol på 2 stugor.
Det är rätt bra för att vara en stuga som du öppnar i maj och stänger i...
Ja, absolut. Det var en jättebra säsong.
Ja. Men med det som lite ingång, hur skulle du säga, hur mår svensk besöksnäring idag?
Ja, svensk besöksnäring överlag mår jättebra, har ju gått fantastiskt om vi bortser från det vi är just idag då,
just
med corona. Och jag tror att svensk besöksnäring kommer fortsätta må väldigt bra framöver.
Och vad tror du, det här är ju en fråga som diskuteras väldigt mycket, att i ljuset av den här situationen då så förväntar man sig en starkt ökad, eller vissa, inte alla kanske, men förväntar sig en ökad inhemsk turism. Kommer vi att få se en sådan, tro?
Tror att det kommer bli så. Nu är jag väl i grunden ganska positiv.
Ja, men det behöver man väl vara som entreprenör.
Precis. Och jag märker ju redan av att vi har fått bokningar som vi kanske inte annars skulle ha fått. Och det kan ju vara allt från den som skulle ha firat 60 år och seglat i Kroatien till konfirmationslägret som skulle ha varit på Gotland.
Och då väljer man att förlägga dem här
i Dalsland.
Här istället. Ja. Och vilka tror du är utvecklingsområdena där det finns fortfarande mycket att utveckla inom turismen i Sverige eller generellt eller specifikt i Dalsland?
Utvecklingspotential finns det på väldigt många. Nu satt jag faktiskt i ett webbinarie på förmiddagen här och lyssnade på Fredrik Lindén från Turistrådet Västsverige. Och det är ju så att de absolut flesta anläggningarna har fortfarande utvecklingspotential även om man har mycket bokat under vissa perioder. Men jag tror ju att de här, just som i områden där vi är nu, alltså jag får ju kunder från västkusten som är bofasta på västkusten för de är så trötta på turister som kommer dit, så då flyr de till Dalsland istället under högsäsong liksom. Så att det är klart att det finns ju en betydligt större utvecklingspotential på de här lite, områdena som är lite mer glesbefolkade.
Det är ju i min mening allt för få som omfamnar möjligheten att här finns ingenting.
Nej.
Kom hit. Precis. Och upplev det. Och just utnyttja kraften i att vi kan garantera att det inte finns mobiltäckning och att det är någonting jävligt bra.
Ja.
Tidigare har man kanske bett om ursäkt för det. Nu är det tvärtom någonting som vi kan omfamna och tycka att det där är något jävla häftigt.
Många behöver hinna landa lite, men då märker man ju att det faktiskt går att umgås ganska, det är ganska trevligt att umgås utan mobilen.
Ja.
Och här en dag som högsommardag, det är 24 grader i sjön och jag är fortfarande förvånad om vi skulle se 5 båtar samtidigt på sjön.
Ja. Vad skulle du säga är de stora frågorna, liksom de stora utmaningarna i din verksamhet idag?
Säsongsvariationen är ju tuff alltså. Och med den menar jag att det är ju så betydligt mycket mer människor som kommer på en väldigt begränsad tid. Och då behöver, det smittar ju av sig på personal sen då. Alltså du behöver mycket personal under en tid och så mindre en annan.
Mm.
Sen finns det ju lösningar på det givetvis. Och jag är ju en vän av samarbete och vi har gjort det länge med skidanläggningar till exempel. Som har en annorlunda säsong än vad vi har då.
Just det. Okej, men berätta om det. Det är ju spännande.
Ja, vi har ju bland annat jobbat med både Åre och Hemhavan, Sälen och personal då som helt, alltså vi har utbytt tjänster helt enkelt.
Ja.
Alltså man tipsar om de där, för det finns ju alltid guldkorn av de yngre som jobbar på anläggningarna. Vi har ju faktiskt gjort om vår vision för att försöka skapa en destination här så att vi kan bli året runt försörjande för oss själva, om man säger. När vi började så sa vi ju det att aktiviteter är våran grej liksom.
Ja.
Vi ska bli riktigt bra på aktiviteter. Och sen så jobbar vi ihop med de som finns runt om oss. Samarbete, och jag tror att det är nyckeln till framgång liksom. Utan tvekan. Och därför har jag också gjort aktiva val att till exempel inte gå in och hyra ut en massa kanoter. För jag har 2 stycken som jag jobbar med här som är jättebra på det. De har gjort det sedan 70-talet. Liksom.
Ja.
Det är ingen idé att jag ska hålla på med det då. Samma med mountainbike.
Ja.
Vi jobbar med DVVI som håller på med dressiner. Sen boendeanläggningarna. Det finns ju många hotell här som har haft en ganska låg beläggningsgrad tyvärr. Och bekymmer och kämpat med det. Så då har vi liksom gjort paket ihop. Vi kan komma dit och göra våra aktiviteter. De får gäster som bor över. Det är en win-win-situation.
Mm.
Vilket gör att vi kan hålla igång den här landsbygden.
Ja, för det är någonting som alla pratar om samarbete. Men det kan vara rätt klurigt att få det att verkligen fungera. Och det krävs både en lojalitet åt 2 håll och någon form av långsiktig commitment att fasen, vi blir bättre tillsammans. Jag behöver inte ta hela kakan, precis som du säger. Men...
Och så är det ju att visst väljer man bort kanske en potentiell intäkt. Men samtidigt så ser jag på som till exempel Silver Lake som vi jobbar jättemycket då. De får ju sin intäkt och han kan ha sina skolklasser som han drar in kanske från lite annat håll. Och så vill de andra dagen göra något annat än paddla. Och då kommer de till mig och gör höghöjdsaktiviteter eller rider istället.
Ja.
Har hotellen sina gäster som kommer och kan bo där och hålls igång, de kommer ju vilja göra någonting. Mm. Så att, nej, jag är rätt så övertygad om att det är. Men visst, det kan vara lite klurigt med samarbete i början. Jag tror att någon måste ju våga ta första steget och sträcka ut handen. Och så att man försöker tänka lite långsiktigt. Mm. Och så måste det ju vara en win-win-situation. Du ska ju inte gå in i ett samarbete och känna att du gör avkall på någonting. Nej. Utan det måste ju vara ömsesidigt. Liksom.
Har ni det liksom någon fastlagd grupp? Att det är vi sex som samarbetar? Eller är det lite mer löpande? Att...
Nej, det är ju några som vi samarbetar mer med och andra ja. Mindre. Men det dyker ju upp nya saker hela tiden. Vi har satt upp ett jättespännande koncept med Kroppefjäll nu som har startat upp igen efter att ha varit ett flyktingboende.
Ja.
Och verkligen satsat på precis det som jag tror ligger i linje nu med hållbarheten och tillbaka till naturen. Liksom. Ett längre program där du kan gå in varje dag och göra alltså allt från att vara med en dag och påta jorden. Liksom, plantera och plocka upp dina egna grönsaker och göra maten av dem till att följa med till ett viltslakteri och faktiskt ta vara på kött
ja.
Som du vet vart det kommer ifrån. Till att gå ut och prova och göra eld och leva lite bushcraft som vi säger istället för överlevnad. Lite ja, den light-varianten liksom.
Och man tänker sig att någon annan som kanske inte har kommit lika långt i sin utveckling och som, ja, men jag har några andra runt omkring mig och det finns en kommun och det kanske eventuellt finns ett intresse därifrån. Hur gör man för att kicka igång det där och få samarbetet att rulla på?
Ja, det krävs ju engagemang. Det krävs uthållighet och så lite jävlar anamma helt enkelt. Ja. Så är det ju.
Man måste... Hur lång tidshorisont behöver man tänka över?
Det brukar ju ta ungefär 3 år i alla fall, ja. Innan någonting rullar. Liksom.
Mm. Mm.
Du kan inte räkna med att det bara händer med en gång. Liksom. Även om man tycker man har en jättebra idé så är det svårt att få det att snurra med en gång. Liksom.
Ja. Så kvartalsekonomin funkar inte där heller?
Så är det. Om du inte har något jättestort bakom dig då, som till exempel de här glashusen hade från början.
Ja, precis.
Det gick väl lite snabbare.
Ja, ja. Vi tittade på en av lösningarna som ni har här som är en 1,1 kilometer lång, fascinerande lång trätrallspromenad ja. I skogen. Och att det kom ur ett kinesiskt behov.
Ja, berätta. Faktiskt. Det började med att vi hade, ja, det är ju en absurd historia egentligen. Vi bor mitt ute på landet och så är granndottern här träffade en kines som hon gifte sig med. Så att, och då visade det sig att han var lite incoming agent och började ta hit kineser. Liksom. Mm. Och sen så har ett vänortssamarbete sedan länge i Bengtsfors kommun. Så vi var ner till Kina och tittade på hur har de gjort sin turism. Även märkt när de kommer hit att de är ju inte vana att gå i den naturen som vi har.
Nej.
Och det kanske låter jättelöjligt det här, men de kan inte gå i skogen. Liksom. Så nej, enkelt nej, är det. Man, och det är klart, är du uppvuxen på asfalt och aldrig någonsin har gått i ojämnt terräng så måste det ju kännas konstigt.
Ja, ja. Men tycker de det är spännande eller är det liksom att det blir för annorlunda för det att det ska funka?
De tycker det är spännande, men det kan bli för svårt.
Ja.
Så är det. Det är ju alltså, det är samma när vi gör aktiviteter. Alltså allt från här då, fiske som är jätteroligt, alltså bara meta.
Mm. Mm.
Och du säger att du har ett normalt gäng så kanske jag är en guide och 10 gäster.
Mm.
Det funkar inte om du har ett gäng kineser. Då nej. Får du vara i stort sett en på varje om du ska slippa trassla tråd hela tiden. Sen är de ju otroligt roliga att jobba med på det sättet att de uppskattar ju allt jättemycket.
Ja.
Och sen, samtidigt lite lustiga, de ser ju helt annorlunda. De köper ju gärna ett stort paket där de har möjlighet att göra allting och sen kanske de gör 1 av 10 saker och är lika nöjda för det, bara de får ta kort på resten. Liksom.
Ja, ja. Om man ska lyfta lite av den kritik som kan komma, det är ju att asiatiska turister inte är beredda att betala.
Mm.
Det kommer många, men det blir ingen business av det. Men det upplever inte du?
Till viss del. Alltså jag tror allt hänger på vad du har kommit. De är väldigt lojala när du väl har kommit överens om någonting. Så det är väldigt viktigt att sätta det där från början.
Mm.
Vad är det de förväntar sig och vad är det de köper? Mm. Vad kommer de få för det?
Ja.
Sen så har de ju en annan kutym. Alltså vi som, det är klart att de förväntar sig i stort sett kickbacks om de går in i en affär och du tar med dig 20 kineser som handlar för si och så mycket så kan den som har kört bussen komma in och begära 15% på det sen.
Mm. Mm.
Det är deras sätt att göra affärer.
Mm.
Och det rimmar ju dåligt med vårat sätt. Så ja. Det är ju en sorts krock såklart.
Mm. Men hur ser fördelningen mellan internationella och inhemska besökare ut?
Ja, vi bor ju så nära Norge så jag är ju, nästan så jag vill räkna de norskarna som inhemska.
Ja, vi räknar dem som
ja, då ligger vi ändå på, jag skulle säga 65-70% faktiskt inhemska.
Ja.
Men en rätt så stor del är norskar som kommer hit. Så att säg 50-50 egentligen då.
Mm. Och vad tror du om den kommande säsongen här?
Ja, den är ju lite svår att sia i, måste jag ju erkänna. Men jag är som sagt, jag är försiktigt optimistisk. Jag tror att det kommer bli en ganska bra säsong ändå.
Ja. Men om vi spolar fram några år här och så kommer jag tillbaka här. Vad möter mig då?
Ja, vår vision då, från att ha gått från den här anläggningen som ska serva andra med aktiviteter, så har vi ju valt sedan några år tillbaka destinationstänket, där vi försöker skapa så många saker som möjligt på anläggningen. Vi har ju nu byggt upp restaurang, vi har byggt upp café, vi har byggt upp en vilthanteringsanläggning utöver alla aktiviteter som kan dra olika typer av kunder. Och det jag riktigt saknar, det är mer boende. Naturnära men bekvämt boende. Alltså glashusen i all ära. Men jag skulle vilja ha ett boende där man kan stanna en hel vecka.
Att destinationspodden finns, det kan vi ju tacka företaget Basetool för. Och Basetool har ju devisen, tillsammans får vi destinationer och företag att växa. Och ett sätt där vi går igenom hur man kan lyfta sitt eget företag eller sin destination, det är ju genom att boka en demo. Det gör man väldigt enkelt på våran sajt. Och nu sitter jag med Knut Bergsten som har grundat Basetool och har uppfunnit många av funktionerna som finns i hela Basetool-systemet. Och Knut, vad kan man vänta sig under en demo?
Ja, framförallt så tittar vi på hela plattformen och kollar på alla saker som kan hjälpa dig som destination, hur de fungerar och vad man kan göra med dem. Men mycket så är det kanske ännu viktigare att vi går in i de här detaljerna som vi tittar på lite, just vad du är intresserad av.
Mm. Och vad är det för funktioner som folk efterfrågar mest just nu?
Jag tror att en av de största och viktiga sakerna just nu, det är hanteringen av evenemang. Hanteringen av evenemang har vi sett, det har varit mycket problem. Man har testat massa olika lösningar där man har använt vissa sociala stora kanaler för det, som sen har strypt evenemangen, vilket har gjort att det blivit svårt att få ut dem. Vi tror ju att Basetool är den enklaste lösningen för att hantera evenemang. Och du kan koppla dina evenemang mot valfria bokningssystem och så vidare, så för att köpa biljetter. Sen är ju Destinero en jättestor sak för oss just nu. Vi ser ju hur turistinformationen förändras i takt med digitaliseringen. Och våran vision där, att göra det så lika enkelt som att dela en spellista i Spotify, att dela en, ska vi säga, lämna en personlig rekommendation för besöksmål. Det är ju liksom det som har blivit Destinero.
Och hur lång tid tar en sån här demo?
Demon ligger på ungefär mellan 40 minuter och en timme.
Men det är alltså bara att gå in på basetool.se och boka en demo.
En förstudie är färdig.
Okay. Ja.
Ligger klar att lämnas in för bygglov på den andra halvön här, med totalt 80 bäddar. Eller 88,
fördelat på hur många?
Fördelat på 8 mindre hus, varav 2 handikappsanpassade, där vi pratar 4 bäddar i varje, och 4 lite större, där vi tänkte fjällstugan med 8-10 bäddar, och så 2 specialbyggen som ligger jättehäftigt, som är tänkt åt det lite mer exklusiva hållet, upp till 12-14 bäddar kanske, även funkar som en konferens för en ledningsgrupp och sådär, bo själv längst ut på ett rev med vattnet utanför dörren.
Ja, det låter fantastiskt. Blir det någon annan typ av aktiviteter eller mer, högre?
Ja, alltså som jag ser det just nu...
Tystare, ja, mer avkopplat?
Både och faktiskt. Alltså, jag vill fortsätta utveckla zipline-konceptet ytterligare. Och jag har lyssnat på en klok kvinna som är vd på Isaberg, Louise, som säger att placera det i blickfånget. Vi är ju jätteduktiga på att gömma våra aktiviteter. Ja. Vi har ju haft det som en grej att du ska kunna gå runt i skogen och knappt se dem och rätt sådär, wow, kommer du fram till någonting?
Ja.
Men börjar man, jag har lyssnat på henne där och tänker att det är många som missar det också. Även om man själv vet om allt man gör och tycker att man kommunicerar det, så, och du jobbar ju med det här. Det är svårt att kommunicera så att alla förstår vad man har. Liksom.
Ja, det var faktiskt en tanke nu när du själv tar upp det, att det är en rätt anonym inramning när man kommer hit. Det är en gammal, lite trött skylt. Ja. Och sen så när man väl kommer in, du ska stå fasen framför huset för att fatta att här är det något rätt stort.
Så är det. Då, som sagt, vår tanke från början var det här lite att slå i underläge nästan, men att du överraskar kunden när de kommer in, och det är ju, men då är kunden redan där liksom. Då har de ju hittat dig. Det, problemet är ju att få dit dem. Så jag tror en rejäl zipline över vägen liksom, där det passerar en 6000 dygnsfordon, ett stort jäkla torn med banderoller och grejer. Det syns. Men vad jag tror är framtiden är också, så är det ju tillbaka till naturen. Alltså de här lugnare aktiviteterna. Jag märker ju redan en stor skillnad på efterfrågan. Hade du frågat mig för 5 år sedan, räcker nästan, så är det få som vill betala för att gå ut med någon som kan om natur och vara med där. Men det där ändras även för svenskar, alltså många som bor i storstäderna. Så jag tror det här generationsskiftet där man har missat, förr hade du alltid någon som hade bott på landet liksom, och du klöv din ved med yxan och du gjorde eld i spisen, och det är väldigt många som inte gör det idag.
Ni har ju en ganska stor andel av säsongsbunden personal då. Mm. Hur gör man för att de som kommer hit, som inte har varit här förut, för att de ska fatta grejen och vara en del av kulturen?
Jag har gjort så här, alltså det är en jättebra fråga, och det är en svår sak faktiskt. Och vi gör ju så att vi har en guideutbildning varje år som sträcker sig över en vecka eller 2 weekends och 6 dagar. Som jag alltid håller i själv. Mm. För att jag vill sätta prägel på, jag brukar jämföra det med, och jag älskar ju djur och hundar. Och det är, alltså det är lättare att stöpa någon i början om man säger.
Ja.
Där vi försöker att verkligen implementera det här. Vikten av värdskapet och kulturen, och kunna, även om de är som sagt kanske har säsongsutbyten här då, så de kanske bor uppe i Falun annars eller någonstans och jobbat på skidanläggning, så måste de ju vandra runt här, åka med, titta på det som finns runt omkring för att kunna förklara. Det handlar inte bara om att stå och säkra en höghöjdsbana, för när gästen frågar om Dalslands kanal så måste du kunna lite om det också.
Ja. Har ni formulerat liksom eran kultur på något sätt, eller är det, nej, den kommer från hästens mun?
Nej då, nej, vi har allt lite ledord som styr oss.
Och vilka är det?
Det är tillsammans, det är jordnära och sen så naturligt.
Jo, för det är ju någonting som man märker så otroligt starkt när man kommer till en plats, och om personalen verkligen gillar det de gör, och om de kan ge ett svar på fråga 2 och fråga 3 också. Eller om det är så här, nej men jag står vid den här och så gör jag det jag är tillsagd att göra. Det är en otroligt stor skillnad.
Jag vill ju hävda att det är en av våra uspar, alltså. Ja. Istället för Liseberg, det här kan ju jämföras med ett Liseberg i skogen på vissa sätt. Men här har du en guide eller 2 som är med dig hela tiden, så du får ett personligt bemötande hela vägen. Mm. Personalen är ju så viktig att de är ju med i våran affärsplan.
Ja.
Alltså, våran affärsidé är ju att leverera upplevelser och äventyr som skapar minnen med hjälp av kunnig och engagerad personal.
Ja.
Och jag brukar, alltså du kan ha hur bra aktiviteter som helst. Det blir inte bra om du inte har bra personal.
Nej. Hur jobbar ni med paketering? Eftersom ni har en så stor bredd.
Mm. Vi jobbar jättemycket med paketering såklart. Och många efterfrågar ju det. Alltså, och där har vi också gjort en resa. Alltså, det började med paketering. Sen så var det jätteinne att du skulle ha smörgåsbordet. Alla skulle välja själva. Liksom. Och nu har det enligt mig gått tillbaka lite. Nu ska det vara ännu enklare än vad det var förut, och det måste ju finnas online. Du ska helst kunna klicka bara och så köpa det man ser. Ja. Samtidigt så måste det vara väl beskrivet, så kunden, man vill ju veta, gärna med film och bild beskrivet, att det här exakt får jag. Och så måste ju det stämma överens sen när de väl kommer då. Men paketeringen skiljer sig ju lite åt om vi riktar oss mot företagen eller mot privatpersonerna eller mot de här organisationerna då, kanske föreningar, skolklasser.
Och säkerligen beroende på om det är inhemska eller utländska.
Ja. Alltså vi har ju enormt mycket aktiviteter. Alltså vi har 60 olika aktiviteter lätt.
Ja.
Vilket kan vara en nackdel också när allt ska ju både underhållas och säljas, som man säger. Samtidigt så det är många som har sagt till mig genom åren att ni ska nischa er, ni ska bli riktigt jäkla bra på en sak. Ja. Liksom. Och vi har ju alltid gjort lite tvärtom. Vi vill ha många ben att stå på. Liksom. Och just som i den här tiden så är det lite tryggare faktiskt, måste jag säga. Ja.
Men vilka är storsäljarna då?
Ja, då är det återigen beroende på vilka är det som kommer.
Ja.
De köper olika saker. Mm. Men rent aktivitetsmässigt så hästarna drar mycket folk. Och jag tror att det är så att hästar är ju relativt dyrt att hålla. Det är en tuff aktivitet att hålla på med året runt. Så det finns inte så stort utbud i Sverige på ett riktigt bra turridning. Och allt från en timme upp till flera dagar liksom. Och jobbar ju även där med vissa hotell då, om du vill bo bättre och sånt.
Ja.
Sen är det ju de två stora på höghöjd, är ju höghöjdsbanan och ziplinen. Det är det som drar mest folk. Älgparken drar absolut flest besökare, antalet sett om man säger.
Ja, men det är ju en aktivitet som du tyskarna bara tvärnitar, kan svänga in på
ett annat sätt. På vägen och så in, kolla på älgar, köpa en glass och så kan man vidare. Liksom.
Ja. Men hur ser fördelningen där på totalt, ni tar emot en 12-13 000 besökare per år ungefär. Ja. Hur många är förbokade och hur många bara slinker in?
Ja, sista två åren har det blivit en rätt så stor förändringen när vi började med onlinebokning.
Ja.
För då är det ju många fler som förbokar, vilket är jättebra.
Ja.
Och jag tror faktiskt att det kan vara en nyckel till att klara en säsong som denna då. Alltså när du inte har, normalt sett har vi ju massa år att gå tillbaka och kolla statistik på hur många kommer när.
Mm.
Och så kan man lägga personalstyrka och så. Det kanske man inte vågar på samma sätt i år.
Ja.
Men har man då förbokningar så kan man ju köra utifrån dem istället.
Ja. Men när vi är inne på den just bokningsprocessen och man kan boka hela ert utbud digitalt.
Ja.
Tar ni betalt med en gång? Eller när?
Ja, vi tar betalt med en gång.
Jag förmodar att det gör rätt mycket för säkerheten
absolut.
Och tryggheten.
Det gör det ju, för att det är ju så högtiden här, alltså det är ju maj till oktober skulle jag säga. Men sen har du ju ett halvår till där du inte tjänar så mycket pengar just då. Och det är ju en jättetrygghet att få in bokningsavgifter och sånt i februari, mars, april för att kunna starta upp säsongen på ett bra sätt. För det är ju samtidigt då du gör investeringarna. För det har man ju inte tid med på högsäsong. Liksom.
Nej, och jag kan inte svära på siffran, men att det är en absolut majoritet av bokningarna i besöksnäringen i Sverige som fortfarande görs på telefon.
Ja.
Och där tänker man att skulle man kunna digitalisera sitt bokningsförfarande och förbättra den digitala upplevelsen, så kan man inte bara få fler gäster, man kan också öka liksom sin trygghet och sin långsiktighet i sin verksamhet.
Det här kommer vi in på också en svår fråga, för att jag tror ju, alltså, vi är ju mer och mer impulsiva också. Du kanske åker någonstans och så börjar du titta på telefonen liksom. Du googlar ju gärna eller vilken sökmotor du nu använder. Och så, vad finns det att göra här liksom? Mm. Nu måste vi snart stanna med barnen, de börjar bli trötta i bilen liksom. Ja. Kan vi hitta på någonting? Och det är klart, kan du ta en bokning snabbt in på, så får du ju oftast den kunden.
Ja.
Sen kan ju det bli dyrt i början. För att innan folk har kommit dit, att de har lärt sig det, så måste du ändå ha personal på plats och allt sånt där. Och det var ju så det började när vi körde drop-in. Alltså vi gick ju back i två år säkert.
Ja.
Men sen så sakta men säkert så stiger det, och nu är vi uppe någonstans på 1,2-1,5.
Ja.
Bara på sommar, de två sommarmånaderna. Liksom.
På drop-in?
Ja. Och där har jag en sak som jag har krigat för ett tag nu, att jag skulle vilja, alla pratar om att vi ska förlänga säsongen.
Ja.
Och jag tror att enda sättet att göra det är ju att vi håller öppet.
Ja.
Och hålla öppet är jättedyrt om det inte kommer någon. Och det är ju hönan och ägget.
Ja.
Så många har inte råd. Så jag önskar, och jag har tagit upp det, jag sitter ju med i styrelsen för Dalslands Turist AB bland annat, att man skulle ha haft en pott med pengar som man söker, och sen helt transparent redovisning. Och så säger man att de anläggningarna som committar sig till det här, så håller man öppet från mars till december eller vilka månader man nu må sätta. Och så räknar man på hur mycket redovisar exakt, det här får jag in, det här har det kostat. Och så får du tillskott på det som du har lagt ut.
Ja.
Gör vi så några år, så kan jag garantera att vi kommer förlänga säsongen. Och jag möter vi har ju faktiskt öppet året runt. Och är ju nästan alltid här. Så jag möter ju jättemånga, fast där det borde vara öppet. Alltså i början på maj, i september. När det är jättemånga anläggningar som stänger mitten av augusti. För då börjar folk skolan, eller barnen skolan. Och så kommer det ju fortfarande en massa turister. Och blir ju ganska besvikna. Vi var där och det var stängt. Och vi var där och det var stängt. Och.
Ja, men du nämnde Dalsland Turist, och då blir följdfrågan samarbete i Dalsland.
Mm.
Hur funkar det, eller inte?
Jag tycker att vi har kommit jättelångt faktiskt. Det är riktigt roligt att jobba i turistnäringen nu.
Ja.
Både Dalsland och Dalsland mot Västsverige, om man säger.
Ja.
Så att vi är inne mitt i ett jättespännande skede just nu, där vi faktiskt håller på att konceptualisera Dalsland lite mer.
Och vad tror du är viktigt i den processen för att få det här att bli bra?
Jag tror det är jätteviktigt att göra grunden ordentligt och få med så många som möjligt här på trakten, på tåget. Men samtidigt så är jag den meningen att man kan inte vänta på alla, utan man måste våga sätta målet och köra, och sen så får de hoppa på i farten liksom efter ett tag. För ska man vänta på alla, då kommer man aldrig iväg. Liksom.
Nej, det är ju mycket action och alltså, planer i all ära, men action talar högre.
Och jag önskar ju att vi finge till ett centrum för naturturism helt enkelt. Mm. Och det har vi redan när vi byggde restaurangen 2010, så hade vi som plan, då var vi för tidigt ute, men att ha en visionen var att de skulle komma in, vi skulle presentera i alltså med gäddakvarie som vi har, vi har guldvaskning, lite bäverområde, och så skulle du ha dina plattor eller datorer, du kan gå in och välja bäversafarin, älgsafarin, bärplockningen, lättvindigt bara klicka det fram. Och sen så finns det en guidepool kopplat till det här. Så när kunden är där och klickar, så skickas det ut till de guider som är anmälda. Och så ja, jag tar den. Mm. Snabbt och enkelt. Liksom. Mm. Och jag tror fortfarande att det är framtiden. Om man säger att du kan boka din personliga guide på ett väldigt enkelt sätt. Och det är många kopplade till det.
Men det kommer ju allt mer än mer. Alltså den mest välkända är väl Airbnb Experiences. Ja, men det kommer ju naturligtvis...
Ja, men TripAdvisor har jobbat på, Google har jobbat på. Alltså det
massa lokala lösningar på de utmaningarna också. Hur jobbar ni för att nå ut, för att marknadsföra era verksamhet?
Ja, där är ju... Det där är bland det svåraste jag vet. Ja. Och det kan kosta hur mycket som helst. Du kan lägga hur mycket pengar som helst på marknadsföring. Så är det ju. De senaste åren har vi valt lite olika strategier beroende på vilken marknad det är. Men absolut viktigast, alla kategorier, det handlar ju om när kunden är här. Mm. Och så ta hand om de kunderna du har. Mm. Alltså en nöjd kund är ju det absolut bästa marknadsföraren som finns. Mm. Utan tvekan. Och jag har massa solskenshistorier om det där. Bland de största grupperna vi har haft, Volvo Vista, det var 273 deltagare. Allt det i 2 dygn, omsatte väl en 500 000 i alla fall, fick vi tack vare att en pappa hämtade sin dotter på en skolresa här och hon var så nöjd.
Ja.
Ja, så att alla kunder är ju lika viktiga. Det är ju en gammal devis, men det, så är det ju.
Men hur jobbar ni för att skicka ni med någonting? Hur jobbar ni med att återkomma till era tidigare kunder?
Vi försöker ju, och här har ju guiderna ett stort ansvar, men vi försöker att erbjuda dem, till exempel om vi tar bilder och sånt, att man sen skickar, vill ni ha bilderna så kan ni ta er mailadress eller en messengerkonto eller något sånt, att man skickar med ett litet minne, det här lilla extra liksom. Mm, mm. Så det är ett sak. Sen så har vi ju ett CRM-system med kunder mot företag då, man säger. Mm, mm. Annars är det ju sociala kanaler för privatpersoner. Vi är väl fortfarande störst på Facebook och Instagram givetvis är vi ju med på också. Vi startat YouTube-kanal och sådär, även om vi är i sin linda. Men, och bloggare, influencers tar jag emot. Än så länge har vi gjort ofta begränsningar att vi tar dem som vi får via turistrådet. Mm. Rent tryckmässigt så är jag inte alls med lika mycket längre faktiskt.
Nej.
Jag har valt till exempel de här stora som magasinet Dalsland. Mm. Och det är vi åter tillbaka till samarbete. Och jag tror ju att för att Visit Dalsland, som vi nu ska kalla det snart då, ska leva, så måste ju alla vara med och eller bidra.
Mm.
Så att därför gör vi så att oavsett de kampanjerna de hittar på, så är vi med.
Men nu har ju ni namnet Dalsland i ert eget namn,
ja.
Så att säga, vilket jag tror är väldigt bra. Men hur mycket kommunicerar ni plats versus företag i er marknadsföring?
Mm. Ganska lite företag faktiskt.
Ja.
Det kan vara fel kanske. Utan, vi har ju tryckt väldigt mycket på Dalsland, men vi har ju alltid tänkt så att om det är någon som tänker göra någonting i Dalsland och söker på aktiviteter, så kommer de ju hamna hos oss ändå. Liksom.
Spännande, spännande att följa. Det ska bli jätteintressant att se vart Visit Dalsland tar vägen. Det finns ju många regioner som har jobbat väldigt framgångsrikt med det här.
Ja.
Det går knappt ett poddprogram utan att vi pratar Höga Kusten.
Nej, jag förstår det. Men en sak skulle jag faktiskt kunna ge med som jag har valt de sista åren att göra. Istället för att lägga en massa pengar på marknadsföring så hoppar jag hellre på och bygger någonting som blir ett bestående värde och försöker få tidningar och sånt och kommunicerade åt mig.
Ja. Så, ja, men du formulerar det på ett bra sätt tycker jag här med att du kommunicerar mer det bestående värdet. Det är ju en del av att bygga destinationen.
Ja.
Det är inte bara vi har precis det här paketet.
Nej.
Utan för då blir det rätt mycket produkt och pris. Kommunicerar du det bestående värdet så fyller du det med känslor och längtan och massa fina saker som hänger kvar mycket längre.
Precis, sen måste ju produkt och pris finnas där när de väl letar upp dig.
Absolut.
Men jag tror inte att det är inte det som jag försöker kommunicera utåt. Liksom. Det är så lätt att försvinna i mängden där.
Ja, ja. Vi säger att vi har någon ung eller gammal driven person som står i beredd att försöka skapa någonting lite liknande.
Mm.
Vad för tips och liksom tricks skulle du vilja skicka med till den personen?
Alltså först måste man ju göra sin hemläxa så man är riktigt på det klara med vad är det jag vill göra, vad är det jag vill erbjuda och gärna åka runt och samla så många idéer som möjligt hos sådana som gör något liknande om det finns, såklart. Och sen krävs det ju alltså en hel del uthållighet och engagemang för att lyckas. Men framförallt så är det ju att våga. Alltså vågar man så brukar det bli bra i slutet.
Ja. Så att våga, stort engagemang och gör din hemläxa, det är de tre tipsen du skickar med.
Ja.
Ska vi låta det vara de sista orden i dagens avsnitt?
Det kan vi absolut göra. Så fortsätter vi njuta i solen.
Det gör vi. För här i Dalsland är det otroligt vackert.
Visst är det.
Stort tack till Pontus och gänget på Dalslands aktiviteter för att vi fick följa med och dela era erfarenheter och ta del av era tips kring hur man skapar ett framgångsrikt och hållbart destination- och besöksnäringsföretag. Destinationspodden ges ut av Basetool som skapar digitala plattformar för besöksnäringsföretag och destinationer. Och vill du veta mer om hur just du kan få din destination eller din plats än mer attraktiv och digitaliserad, gå in på basetool.se eller kontakta oss på info@basetool.se. Vi hörs!
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetool.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.